Radioplay.
Och välkomna till Mord mot Mord.
Ja.
Vi har nyheter. Du heter Anna Sandell. Jag heter Karin André. Det är en krimpodd. Och vi har nyheter. Vill du berätta nyheterna?
Det kommer att lanseras. Eller det har lanserats.
Nej, alltså, nej, vänta. När det har släppt. Imorgon lanseras det.
Just det.
En ny... men poddlyssningsapp. Ni håller alltid på att fråga vilken poddlyssningsapp man ska ha.
Ja, nu har vi det svaret åt er.
Ja.
Den heter... Podplay.
Yeah.
Och den kommer att vara den bästa appen ni kan lyssna på poddar på.
Det hoppas vi verkligen. Och en anledning till att vi tror att den kommer vara väldigt bra är att vi kommer ha typ ett samarbete med Podplay där våra avsnitt, om man blir medlem, om man skapar ett gratis konto, exakt, så får man alltså tillgång till vårt poddavsnitt varje vecka en dag tidigare.
Exakt. Så varje tisdag.
Ja, varje tisdag kan du lyssna på oss.
Om du skapar ett konto på Podplay.
Ja.
Så ladda ner den appen nu.
Ja, men om du vill. Alltså vi vill ju också vara tydliga, men vi kommer finnas på de andra med. Men,
absolut.
Men vi kommer inte finnas en dag tidigare.
Men om du är som jag, som tycker att onsdagen känns alldeles för långt borta, då kan du lyssna på tisdagen.
Hallå, det är ju bra som helst. Så det vill vi säga.
Ja, bra. Mm. Bra. Och vi är som vanligt hemma hos mig.
I din underbara soffa.
Som är så skön.
Japp.
Och
du har inte fått sova på hela natten.
Nej.
För att ditt barn har hållit på.
Sigrid lever.
Donat.
Rövare. Alltså,
tråkigt att du skulle få så den vilda bebin. Jag skojar bara. Det känns som att alla har den vilda bebin.
Men jag har ju inte haft det fram tills för...
Men hon är inte så gammal.
Nej, men jag vet. Men jag tycker det är
för hon har också varit glad. Alltså hon har inte varit så ledsen.
Nej.
Av sig.
Alltså hon har varit den mest chillade bebisen. Alltså jag känner mig lurad. Det känns som, vet du vad hon har gjort? Du vet när man börjar dejta någon och man är sitt härligaste jag.
Ja.
Fram tills man har...
Nu har hon avslöjat att hon är intresserad av tennsoldater.
Typ. Hon, du vet när man liksom har snärkt dem tillräckligt långt in.
Yep.
Då jävla börjar man visa sina crazy sides.
Men du vet, det är lite grann som att hon har startat en sekt.
Mm.
Och sen hon lockat in dig med typ så olika historier om att hon kanske har kunskap som ska hjälpa din karriär. Och
ja.
Kanske att du kommer närmare dig själv och blir mindre egoistisk. Men nu är det dags att sluta sova.
Mm.
Börja äta riktigt konstiga saker. Och ha fotsex med din ledare hela tiden.
Alltså, där vill inte med Sigrid.
Det vill vara tydligt att jag gick från Sigrid i liknelsen.
Nej, alltså, men det är också så här, det här är väl sagt av varenda förälder. Men
jag är helt unik, det är det inte.
Nej, men jag verkligen känner så här, jag är så här ledsen för att jag är så trött. Och sen så tittar jag på henne och så skrattar hon så här och flirtar med mig. Och då är det typ att jag bara, hej, ja, nu är allt förlåtet och glömt.
Ja, typiskt. Alltså, typiskt killar.
Alltså det är verkligen... Det är så jävla risigt gjort, Sigrid.
Det är verkligen risigt.
Hon är underbar, men alltså... Alltså så här också. Innan jag själv fick barn så jag tänkte så här att alla som har barn är lite så kinkiga med att det är fett jobbigt att ha barn.
Har du tänkt det?
Ja, men lite typ.
Det är ju sinnessjukt tänkt av dig.
Men typ att så här... Du vet, alla som också var gravida och sånt.
Ja.
Nu hade jag ju en väldigt lätt graviditet. Jag vet att folk har det piss, men det tror jag bara, hur farligt är det?
Och sen visade det sig
att det är det. Nej, alltså alla föräldrar som har mer än ett barn. How do you do it? Alltså på riktigt, how do you do it? För det här med att man någonsin ska få ett syskon, det känns ju avlägset.
Oskar kommer inte i närheten av dig just nu. Titta inte på mig.
Jag sover inte bara i kyskhetsbältet, jag sover i kyskhetsbur.
Vad heter det? Kista.
Varje kväll så lägger jag ner mig och suger den där kyskhetskistan och så ligger vi där och hon skriker och
ammar. Allt för att vara säkra. Nej, det är lite hemskt.
Det är lite hemskt.
Ja,
nej, men så är det med mig då. Hur är det med dig?
Ja, men jag berättade för dig att jag slog i huvudet väldigt...
Ja, jag är lite orolig för det.
Ja,
jag med. Har du en hjärnskakning? Kommer det här bli det avsnittet som vi aldrig kommer minnas? För att du har en hjärnskakning och jag egentligen sover just nu.
Kanske. Nej, men och att jag slog i huvudet som fan i en lada på landet. Mm. Jag hade så här bråttom att vi var tvungna att dra. Och du vet, jag hade precis... Har låst dörren och gått och lämnat den nyckeln. Och sen så insåg jag bara, fan, den lampan, du vet, var liksom hetsig. Mm. Hade på mina solglasögon på huvudet. Rusade ut, skulle stänga rakt upp i. Mm. Och du vet, man är så fucking ovärdig när man slår sig. Ja. Och för det man antingen gör, antingen så spelar man ju att allting är lugnt.
Vilket alla fattar att det inte är.
Ja. Det gjorde så ont så att det gjorde jag inte.
Nej.
Utan jag stod... med alltså ansiktet i händerna blixtstilla tills någon kom och hämtade mig.
Var det så
i detta fallet Camilla?
Att det blixtrade framför ögonen?
Jag minns inte ens.
Men alltså, nu när du sa att du hade solglasögonen i håret, det är ju fan, det blir en extra level av smärta.
Ja, när man och en adderad smärta. Jag vet inte vart de är, jag tappade dem och glömde ta med mig dem.
Jaha.
Mm. Så de kan vara trasiga i trädgården. Trist. Och det är ju adding insult to injury. Ja, det är det.
Verkligen.
Men så det
men här är vi i alla fall två lite stukade hjältar.
Men ändå hjältar. Ärligt.
Jag tycker att vi är
så, men ändå Sofias groggy hjältar.
vad skulle jag säga? Har du sett att det kommit en ny säsong av Criminal på Netflix?
Ja, just det. Jag tror du menar podden Criminal.
Nej.
Just, men det är den som var...
Men du tittade
gjordes,
aldrig kanske på det?
Nej, den gjordes i flera olika länder samtidigt. Nej, jag kollade inte så mycket på det.
Nej.
Jag tror att det var väldigt mycket förhör, va?
Det är bara det? Det utspelar sig bara i förhörsrummet?
Ja, jag gillar nog inte det.
Okej, jag tycker det var skitbra. Och det kommer inte ens säsong 2 i alla fall.
Nice.
Men det kanske är min hemliga dröm om att bli kriminalinspektör.
Just det. Du vill gärna vara där det händer.
Exakt. Jag tycker det är spännande att se skicklig förhörsteknik.
För det... Men du är ju allmänhet väldigt fascinerad av yrkesskicklighet.
Det är jag verkligen.
Ja.
Vet du? Det är jag verkligen. Här, och vet du, yrkesskicklighet och yrkesstolthet.
Yep.
Det finns ingenting som gör mig så lycklig att se när folk är bra på sina jobb, oavsett vad det är. Alltså det kan verkligen vara precis vad som helst. Och att man är sjukt glad och stolt i sitt jobb.
Japp. Yep. 100%.
Det är...
Så mysigt.
Det är så mysigt verkligen.
Men vet du vad jag också önskar? Att jag hade lite mer skicklighet inom en annan... Mm. Alltså jag är ju skicklig på mitt jobb. Det vill jag ändå vara tydlig med att jag är. Men jag vet vad jag kan verkligen önska? Eller så här. Om man är skicklig på ett jobb som är alltså så här, typ att man kan bygga saker. Eller göra saker. Alltså att man är...
Man är mer jobbig med händerna.
Ja, då tycker jag att man har sånt fucking alltså, försprång liksom i livet på allting. Mm. Till exempel nu, jag och Marcus, vi har ju ingen bokhylla.
Nej.
Det har vi velat ha sedan i mars.
Mm.
Vi ska ha sådana väggfasta bokhyllor. Vi har ingen aning om hur man gör.
Men
inte en endaste aning. Böckerna ligger i drivor hemma.
Men har inte jag sagt det här till dig förut? Att du får ju bjuda över oss och så kommer Oscar med sina power tools.
Ja, nej men verkligen. Men det som händer nu är att Marcus Bannons bästis Tommy kommer i helgen och han är ju snickare.
Mm, men, då
men det var också jättekul för vi pratade med honom idag. Och då försöker Marcus typ, han försöker ändå mörka att det han vill är att Tommy ska komma och sätta upp alla hyllor.
Mm.
För vi vill heller inte att han ska jobba på semestern. Men så var
han
det
tycker
typ,
säkert att Marcus, det är kul.
Jag tänker att då kanske vi kanske kan facetima. Kan jag facetima väggen för dig? Man bara, just det, absolut. Och så bara, kan visa lite grann. Och sen kanske du kan komma med några professionella ord om hur vi ska göra. Tommy bara, vad ska ni göra med mina professionella ord? Ska ni tjata upp den på väggen eller? För att vi kan ingenting.
Nej. Men för att jag tänkte, Oscar blev arg på mig i helgen. För att han byggde ju om vår garderob.
Va?
Och var jätteduktig, satt upp hyllor och så här. Och så sa jag, och jag menade verkligen bara så här, var det inte kul att bygga någonting som blev så här?
Men säg det med den tonen du sa det.
Men jag sa typ så här, var det inte bra att bygga någonting som faktiskt blev bra?
Nej.
Och jag menade,
det är det värsta jag har hört.
Jag menade det verkligen inte så. För att han har ju byggt, han har ju satt upp dem där. Och han har satt upp våra gardiner.
Han har ju satt upp
den och den där.
Han har gjort hur mycket,
som helst.
Har inte han satt upp era typ garderober?
Jo, det gjorde vi faktiskt ihop. Det gjorde vi faktiskt
ihop. Men det blev, nej, det betvivlar inte. Men de blev ju också bra.
Allting blev jätte,
alltså, så nu lät det som att du sa okej, du har första gången någonsin i ditt liv gjort någonting som blev bra.
Exakt.
Hur kändes det?
Så drygt, jag menade det verkligen inte så.
Trevlig tjej.
Jag är verkligen ute och bara med min förolämpnings på förolämpningståget. I'm on a crusade to insult everyone I meet.
Yay! Och då ser jag verkligen fram emot att spela in det här poddavsnittet med dig.
Beware.
Anna.
Karin Londré.
Hur går det för dig med din internetshopping?
Du, det går så bra. Så nu har jag ytterligare en person att handla av. Lilla Sigrid.
Då kanske det är extra viktigt för dig att använda dig av Refunder, eftersom Refunder ger dig pengar tillbaka när du köper saker på nätet.
Jag vet, det är så otroligt att det funkar så. Och du som Mord mot Mord-lyssnare, om du signar upp dig på refunder.se och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor, så får du inte bara den återbäringen som du skulle få, utan du får dubbel återbäring.
Så dubbla pengar tillbaka.
Ja.
Och så glöm inte att ladda ner refund-knappen, så hjälper den dig att se var du kan få pengar tillbaka på dina internetköp.
Exakt.
Och så ses vi sen.
Det gör vi.
Jag har skaffat mig en otroligt bekväm position.
Det ser otroligt.
Är det okej med dig att jag sitter så här?
Det är jättebra.
Du ser ju att jag håller ihop benen.
Jag vet, du har också strumpbyxor på dig, så att vi är good to go.
Bra.
Den 9 september 1996 satt den 16 år gamla Sofia Silva på sin trapp och gjorde läxorna i Spotsylvania County i Virginia, USA. Inne i huset satt hennes äldre syrra och gjorde sina läxor. Och syrran tyckte att det typ var lite så här tyst utifrån. Hon brukade liksom ändå, du vet, höra Sofia. Så att hon gick till ut för att kolla till typ vad hon höll hus. Och då var Sofia spårlöst borta. Hennes grape juice, som jag är väldigt sugen på att smaka någon gång. För att det dricker de ofta i USA.
Ja,
men jag skulle vilja smaka. Antar det.
Det är som vin utan vin. Typ. Alltså vin utan alkohol.
Ja. Den typ var så här kvar, halvdrucken, och hennes läxböcker låg kvar uppslagna på trappan.
Men, förlåt, vilken tid sa vi att det var på dagen?
Alltså på eftermiddagen.
Ah.
Hon har typ kommit hem från skolan, pratat med en kompis, hon har tagit typ en nap när hon har kommit hem, och sen så har hon satt sig för att plugga typ vid 4 på eftermiddagen, ute på trappan. Och precis som i förra veckans avsnitt så var det som att hon hade bara försvunnit helt spårlöst från sin tomt också. Och eftersom systern som hade bara suttit inne i köket precis innanför inte hade hört någonting, så fick polisen för sig att hon hade försvunnit av egen fri vilja. Något som hennes familj bara var så här, de stod fast vid att så här, det är inte fallet.
Men det är också, det är inte så man rymmer hemifrån.
Nej,
eller förstår
bara,
du vad jag menar? Nej, precis, att man bara ställer sig upp från sina läxor och går.
Men de var typ så här, har hon kanske följt med
typ, någon har typ åkt förbi,
pojkvän? Mm. Eller du vet, så här, de bara, hon har ingen pojkvän. Då var det typ att de bara, kan hon ha följt med någon som hon inte kände frivilligt ändå? Och de bara, nej, det är inte her personality. Så att de bara så här, det är någonting som har hänt som är weird. Så polisen börjar typ ändå så här utreda lite kring det här. Och ganska så snart så misstänks en granne vid namn Carl Rausch för bortförandet av Sofia. Han säger själv att han är helt oskyldig. Och anledningen till att man tror att han har gjort någonting tror jag egentligen bara är för att han typ har sett prata med henne och att typ folk tycker han är lite skum. Men veckorna går och typ så här, han bara förnekar att det har hänt någonting och du vet så här. Så efter 6 veckor efter att hon har försvunnit så hittas hennes kropp. Och kroppen är då insvept i en mörkblå filt och den hittas i typ en sjö eller något slags vattendrag 3 mil från familjen Silvas hem. Hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp innan hon har strypts till döds. Och obduktionen visar att hon har legat i vattnet typ nästan hela tiden från det att hon har försvunnit. Så att det verkar som att den som har tagit henne och mördat henne har liksom utsatt henne för övergreppen och sen ganska direkt mördat henne.
Ganska snabbt.
Exakt. Och den här Carl då, som var misstänkt, när kroppen väl har hittats så genomsöker de polisen hans bil. Och i bilen så hittas en likadan filt som den som Sofia låg insvept i när hon hittades. Och de hittar också lila typ så här färgflagor i bilen, vilket de är helt säkra på kom från Sofias naglar. För hon typ älskade lila och hade alltid så här, hon hade lila naglar när hon försvann. Typ så. Och på Sofias kropp, så, eller på hennes kläder eller vad det var, så hittar de sperma. Så att de bara, okej, DNA-test på Carl här. Det var inte en match mot Carls DNA. Mm. Och han bara, det är för att jag inte har gjort det här. Men de bara, okej, men vi kan inte... De är helt övertygade om att det är han. Så de bara, vi tror att Sofia hade samtycke sex med någon annan precis innan hon blev bortrövad och mördad av Carl.
Vänta, då på den här trappan medan hon gjorde sina fucking läxor. Mm. Perfekt.
Så han åker in i fängelse för mordet på Sofia.
Men vänta. Att man har en sån... Att man har en sån filt. Mm. Alltså en till sån filt, säger de då. Det är ju inget... superstarkt bevis.
Nej.
Att man bara, ah, nej, men du gillar ju, det här är ju din filtsmak. Så att du måste ju ha köpt en till sån här uppenbarligen.
Nej, jag vet.
Så det är liksom det och den här nagellack, det man tror är nagellack. Det är typ det som är beviset.
Det är typ det som är beviset.
Vad fan?
Och han kanske, jag tror att han kanske sitter häktad så här för att ja, han liksom, de är helt övertygade om att det är han som har gjort det här.
Japp.
Fram tills ungefär ett år senare. Eller inte ens riktigt ett år, det är typ mer än 9 månader. För den 1 maj 1997, cirka 20 minuter bort från Spotsylvania i Fredericksburg, så var den 12 år gamla Kathy Lisk och hennes 15 år gamla syster Kristin Lisk på väg hem från skolan. De har åkt på olika skolbussar och brukar alltid typ mötas vid busshållplatsen för att ta sällskap hem liksom, till huset. Och deras pappa hade bett dem att fylla på deras pool med typ en vattenslang när de kom hem, så att de äter mellis hemma och sen så sätter de igång och fyller poolen. Och pappan som jobbade som fotograf liksom någonstans i stan brukade alltid ringa bara för att kolla att de hade kommit hem ordentligt. Och så han ringde och får inget svar, så han bara okej, de kanske fortfarande inte är hemma, eller så är de typ ute och fixar med den här slangen eller med poolen. Så han gav lite tid, så ringer han igen, inget svar. Så då börjar han väl lite så här, okej, det är konstigt att de inte svarar, för att han, du vet, så här ringde och inget svar. Och han bara, de svarar ju alltid. Så han åker hem för att se vad som har hänt, om de är hemma eller inte. Och när han kommer hem så får han då panik, för att tjejerna är inte hemma. Men han ser att de har varit hemma, för att disken står kvar i... disken från deras mellanmål stod kvar i vasken, och slangen som de skulle fylla på poolen med spolade fortfarande vatten. Så han bara, okej, something's fucking wrong.
Yep.
Så polisen börjar leta efter dem, och 5 dagar efter att Kathy och Kristen har försvunnit så hittar man deras kroppar 6 mil från deras hem. Och precis som med Sofia så låg de inlindade i filtar i något slags vattendrag, om det var en sjö eller en flod, jag kommer inte ihåg. Och de har också blivit sexuellt utnyttjade. Och polisen blir direkt såhär, okej, det här är väldigt likt det som hände med Sofia Silva.
Yep, för att
de sexuella övergreppen är liksom
väldigt lika.
Och de har blivit mördade på samma sätt och sådär. Men så är de typ så här, men Carl Rausch sitter ju inspärrad, så det kan ju inte vara han som har gjort det. Nej. Så vem har gjort det typ? Och de är bara så här, är det en copycat? Och du vet, ja, de fattar ingenting.
Nej, nej.
Och de hittar också DNA på någon eller bådas kroppar. Och det DNA som de hittar där matchar det som de har tagit från Sofias kropp.
Vilket ju inte matchar personen som har dömts för
nej.
Det.
Nej. Så att polisen skapar en grupp, Silva Lisk Group typ, som ska utreda då det här. Jag antar att den här Carl Rausch släpps. Jag vet inte så mycket om honom.
Nej.
Så de ska liksom jobba för att lösa de här mordfallen som de då bara så här, okej, det är 3 unga flickor som har blivit mördade på mindre än ett år. Det dröjer däremot 5 år innan de kommer att få fatt på den här mördaren. Så nu spolar vi då fram 5 år i tiden. Precis, tack. Den 24 juni 2002 vaknar den 15 år gamla Kara Robinson upp hos sin bästa kompis i Lexington i Virginia. De är så här, vad ska vi göra idag? Och så bestämmer de sig för att de ska åka och bada, för det är jättefint väder.
Vilken mysig morgon. Mm. Att vakna hos sin kompis och fundera på, vad ska vi göra idag? För man hade inget planerat.
Nej, livet som 15. Am I right?
Ja, det är det.
Men innan de ska typ göra sig i ordning för att åka och bada så ringer Caras kompis till sin mamma.
Ja.
Och är så här, vi tänkte sticka och bada. Behöver vi göra någonting hemma innan vi sticker? Vill du ha hjälp med någonting? För att hennes föräldrar är då bortresta. Och då så säger mamman typ så här, det vore jättebra om du vill fatta blommorna på framsidan av huset innan ni sticker. Så hon bara, absolut, vi löser det. Så säger de så här, okej, men om jag duschar, säger kompisen, så kan väl du börja vattna. Eller om Kara säger så här, du kan börja duscha, så vattnar jag. Så att Kara går ut i sin pyjamas, tar med sig slangen, börjar vattna så här. Och så står hon och vattnar. Och så ser hon en grön bil av märket Firebird köra förbi. För den kör först förbi, kör ut ur kvarteret, men kommer, vänder och kommer tillbaka in igen i kvarteret. Så stannar den precis vid huset och ur bilen så kliver en man som är så här välklädd i slacks, som jag typ inte riktigt vet vad det är, men det var någon slags byxa.
Det är jag inte chinos typ. Ja, jag tänker också det.
Men jag tycker alltid det är så roligt när de bara,
slacks.
Where are my slacks? Han har vit skjorta.
I'm a loafers.
Han har slacks, vit skjorta och typ en baseballkeps.
Yeah.
Så han stannar på typ så här behörigt avstånd eller man ska säga. Så kliver han ut och så i handen har han typ ett gäng tidningar. Så säger han så här, hej, dina föräldrar hemma? Typ, jag säljer de här tidningarna och de är typ intresserade av att köpa dem. Och hon bara, men det här är inte mitt hus utan det är min kompis hus. Och han bara, okej, men är din kompis föräldrar hemma? Och hon bara, nej, de är inte hemma utan vi är, typ, ska åka och bada och det bla bla bla. Så när hon har sagt att de är ensamma hemma så är det någonting som så här ändras helt i hans beteende. Så att han typ går direkt fram till henne, så här, kommer väldigt nära och så tar han fram en pistol och riktar mot hennes typ rygg och bara, nu kommer du med mig här. Du ska vara tyst och du följer med mig till min bil. Så hon gör det. Hon bara så här, okej, vad har jag för val? Han har en pistol. Han öppnar bakluckan och i bakluckan finns en plastlåda. Som är typ, du vet, en sån ganska stor. Den är 50 gallons. Du vet, en sån. Fast ändå typ en sån som...
Men den typ täcker den hela bakluckan, liksom hela...
Ja, alltså jag tänker att den är... Det här är det ju, jag vet inte hur många liter det är. Men den är typ, alltså stor, men typ som en flyttkartong, ungefär.
Okej. Okay.
Och på plastlådan är ett lock så här. Så han bara lyfter på locket och bara, lägg det här i lådan. Och hon blir ju livrädd såklart och gör som han säger. Och han lägger på lådan lite så här slarvigt på locket på lådan lite slarvigt så här, och så åker de iväg. Hon har sån sjuk sinnesnärvaro så hon typ så här, du vet, tittar upp i glipan och så här försöker hänga med hela tiden var de åker någonstans.
Men vänta, det är en plast...
Alltså det är en stationsvagn.
Ja.
Och plastlådan är liksom en sån med klicklock, du vet.
Just det, ja.
Men han klickar inte på den, utan han typ bara slänger på locket. Okay, så att det är en liten glipa och så ser hon upp typ så här genom fönstret. En pytteliten glipa.
Och håller liksom koll på vart de...
Och så är hon typ så här, okej, okay, nu tar vi höger här. Där ser jag en McDonalds-skylt. Då betyder det att vi är där. Nu tar vi vänster här, då betyder det att vi är där. Du vet så. Och så stannar de på en mack. För han ska typ ska tanka eller typ han ska handla cigg eller han ska göra någonting. Men han kommer bak, binder henne. Och så säger han typ så här, du ska fortsätta hålla tyst för att komma ihåg att jag har en pistol. Och hon bara, okej, okay, jag ska vara tyst. Sen sätter han på locket helt och hållet. Klick, 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 klick. Och hon ligger kvar i bakluckan. Och så fortsätter de åka. Efter ett tag igen så stannar han bilen. Han går ut, öppnar bakluckan, lyfter ut plastlådan som Kara ligger i. Och sen börjar han släpa den på marken. Han släpar den en bit över tröskeln till sitt hem och så stänger han dörren.
Jag har sån ångest just nu.
Ja, det är så jävla läskigt. Så när han väl är inne i hans lägenhet så öppnar plastlådan, säger åt Kara att kliva ur lådan. Då sätter han på henne ett par så här, du vet, såna blå fluffiga handbojor typ. Såna sextoy handbojor. Och så virar han typ någon slags ståltråd typ för att förstärka den här funktionen lite.
Ja.
Och så ber han henne sätta sig ner mitt emot honom. Och så börjar han typ intervjua henne. Så han är typ så här: är du oskuld? Har du pojkvän? Du vet, bla bla bla. Ställer massa så här intima frågor till henne. Och efter fy att han
fan,
har...
fan vad läskigt.
Ja, det är så jävla obehagligt.
Oh, för det känns också som att så här, jag tänker att om man hade själv börjat fundera på, man bara, vad är rätt svar nu?
Mm.
Alltså förstår du, att man försöker liksom läsa av en person, men det går typ inte.
Nej, så jävla obehagligt.
Oh, okej. Okay.
Så efter att han har intervjuat färdigt henne, eller man ska säga, så handbojar han fast henne i sin säng. Och så binder han fast hennes fötter. Och sen våldtar han henne flera gånger. Och efter de här våldtäkterna så somnar han, den här mannen som har kidnappat henne.
Och, bredvid liksom.
Ja, så de ligger sig i sängen och han har bara däckat upp.
Oh!
Ja, så jävla läskigt. Men då ser hon sin chans att rymma. Så hon lyckas med hjälp av sina tänder få upp han ena handbojan. För det fanns som någon slags skruv, du vet. Så här, för det är inga riktiga handbojor.
Nej, 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 just det.
Så hon så försöker så här skruva med handen, kommer inte åt. Så hon lyckas, du vet, så här, hasa sig upp till sina händer. Och alltså typ bita upp låset.
Åh, jävla sjukt.
Och den här, jag vet inte om hon har kvar den här tråden. Men hon lyckas ta sig loss från sängen. Så hon smyger igenom hans lägenhet för att hon ska ta sig ut. Och ser hon att så här, det står typ massa kartonger och blockerar dörren. Så hon bara, okej, det finns en risk att han kommer vakna nu när jag börjar flytta de här.
Yep.
Men jag måste ta den. Så hon bara så här, börjar rafsa jättefort. Och sen bara tar hon löpet och bara rusar ut ur hans hem. Och då, hon blev ju liksom, hon har varit i hans lägenhet i 18 timmar då. Så hon blev ju tagen någon gång typ på förmiddagen. Så det här är så tidigt på morgonen dagen efter. Så hon bara rusar ut. På gatan så lyckas hon stanna en bil som det sitter två män i. Och de blir ju helt chockade av att det är så här en ung tjej i pyjamas med handbojor som så här stannar dem. Men hon liksom bara hoppar in i bilen. Vet, låter inte dem så här tänka efter. Hon bara pekar på det här huset och bara, jag kom därifrån. Jag har precis blivit kidnappad. Hjälp mig att komma ihåg att jag kom från den där lägenheten.
Oh,
och sen så bara, kör mig till polisen. Så de åker till polisen. Och det sjuka är att när de kommer dit så tror de typ inte på henne först, polisen. Att de bara så här, ja, typ, whatever. Fastän hon har så här handbojor, du vet. Så här. Men efter ett tag så åker de i alla fall tillbaka till det här området. Där hon får minns liksom området. Men varken hon eller de männen som har plockat upp henne
minns
var hon kom ifrån. Så att, för du vet, det är så här,
kom igen nu, männen i bilen. Ni hade ett jobb. Eller två, ni skulle köra henne dit och ni skulle komma ihåg vart det
exakt
var. Yep.
Men du vet, det är sånt som så här, typiskt amerikanskt sånt komplex där alla
lägenheter ser likadana
ut. Allt ser likadant ut. Så här. Men så Cara minns, hon har ju varit så jävla klar under hela den här kidnappningssessionen. Så hon minns så här detaljer från lägenheten. Hon minns typ vad han hade för så här kylskåpsmagneter. Hon minns typ vad läkaren som han gick till. Du vet, hon såg massa brev. Typ så här. Hon minns att det finns en borste med så här långt rått hår i. Det fanns saker som typiskt sett tillhör en kvinna i lägenheten. Så att, typ så här, och hon minns hur han ser ut. Så att de så körde runt typ en sån här typ vaktmästare eller någon som sköter huset eller huskomplexet. Så bara stannar de honom och bara så här, vet du
något som passar in på det här?
Något som passar in på det här. Och han bara, ja men det är klart. Det är en man vid namn Richard Ivanitz och hans fru som bor i den här lägenheten.
Hans fucking fru.
Men hon har ingenting med det här att göra.
Nej, men vad?
Han har en fru.
Men hon är typ out of town.
Så polisen drar direkt i den här lägenheten. Men han har då flytt, såklart. För att han fattar ju att nu ligger han pyrt till. Richards fru som han bor med och Richards mamma har varit på Disney World under helgen.
Gud, så rimlig svärmor, svärdotterrelation.
Alltså 100%.
De bara, let's go to Disney World. Verkligen. Så vi kan typ slippa det här jävla, ja, jävla äcklet.
För de verkar inte ha några barn, så jag vet inte riktigt varför de är på Disney World. Eller så har de barn bara som inte
omnämns. Jag vill så gärna åka till Disney World.
Jag med. Vi har sagt att vi ska ta med Sigrid dit. Vill du hänga med?
100%.
Men vi kommer vänta tills hon i alla fall får åka någon attraktion.
Och jag kommer hellre åka med Marcus mamma.
Okej, ja, visst.
Gud, vi har haft så roligt på Disney World. Det var Marks mamma. Ja, jag och Kina.
Alltså jag har haft så roligt med min mamma där. Alltså hon älskar karusell.
Jag har också haft så roligt med din mamma.
Ja. Jag är lite rädd för sådana saker som faller, typ fritt fall.
Men då vet du vad, de är inte så roliga.
Nej. Något jag gillar mycket är sån flume rider.
Okej, bra. Bra, då säger vi så.
Jo, han har lyckats fly och de, alltså frun har ju ingen aning om vad hon är gift med för dude.
Och det är så jävla synd om dem. De som får den jävla chocken.
Ja. Så det inleds typ en jakt efter honom. Och på något vis, hans syster tror jag att det är, typ lyckas bestämma träff med honom. Och det visar sig då att han har flytt till Sarasota i Florida.
Okej.
Okay. Så att polisen tar sig dit och det inleds typ världens jävla biljakt i jakt på honom. Han är borta i typ, jag vet inte hur länge han hinner vara borta, men inte så länge tror jag. Men de kör alltså en sån biljakt, vet, de slänger ut sån spikmatta. Ah, han fortsätter köra. Alltså vet, det verkar helt jävla wild.
Alltså det är Mario Kart. De bara slänger ut ett bananskal.
Och så kommer Donkey Kong. Nej, han är inte med i Mario Kart. Eller? Jo, kanske. Någon i alla fall. Sen kommer Peach och...
Vad är det där? Vad är det där? Ah, det är ett sköldpaddskal.
Det är ett sånt rött sköldpaddskal.
Vad händer då?
Jag vet inte, de är värre än de gröna.
Ah!
Så att det är världens... Liksom,
det är pådrag.
Mest, det är världens jävla pådrag. Men... Så att precis, han måste ge upp, liksom, inser de. Men han skjuter sig själv. Två gånger i huvudet. Innan han tillåter sig själv att bli gripen.
Din jävel!
Ja.
Oh.
Så att efter att han har begått självmord så liksom, de startar ju ändå en utredning.
Ja, ja, såklart.
Så att när de går, och då vet de ju inte att, vad han har gjort innan, utan de tror bara att han har kidnappat den här unga tjejen. När de går igenom hans hem så hittar de så kallade troféer, eller liksom vad man kan tänka sig vara troféer, från då Sofia Silva och Kathy och Kristen Lisk. Så att man fattar att de hänger ihop.
Typ vad? Har du... Är det smycken och sånt?
Ja,
liksom, precis. Liksom, små ägodelar typ.
Ja, och liksom det de också hittar är forensiska bevis. Alltså du vet, de här handbojerna har han använt
tidigare
på de här tre offren. De hittar ett handavtryck i hans bil från Kristen Lisk. Alltså men är det fem år senare? Så jävla sjukt. Så att de inser då att han har mördat tre andra tjejer innan han kidnappade Kara Robinson. Det Kathy och Kristens pappa och Sofia Silvas familj, de tycker ju fantastiskt att de äntligen får ett slut på det hela, liksom, fastän de inte, alltså fastän han hinner skjuta sig själv.
Ja, och det finns typ ingenting som gör det bra, men det är i alla fall...
Man misstänker också att han är skyldig för en fjärde flickas försvinnande.
För det är det jag tänkte på. Det här känns inte som en person som skulle hålla upp i 5 år.
Nej, precis. Man tror nog att han har liksom...
Han kan ha fler offer.
Fler offer som han nog har kommit undan med. Och det kommer också fram typ så här, när man börjar utreda liksom vem han har varit innan, att typ hans tidigare flickvänner har typ varit så här, blivit våldtagna av honom i liksom under tiden de har varit ihop. Och du vet, så här, han verkar ha varit
ett jävla as
liksom. Som har varit välfungerande mellan liksom såna asigaste mördarperioder.
Eller spelat.
Exakt. Men och Cara då, hon blir polis på typ alltså något campus. Alltså så hon
är campus police
typ. Så hon liksom ser det här som ett så här ett tecken på vad hon ska göra resten av sitt liv, typ sätta dit bad
the
guys.
Bad guys. Mm. Oh wow.
Så det var kidnappningen av Cara Robinson och mordet på Sofia Silva och Kathy och Kristen Lisk.
Alltså det är ju just de här som har, man sitter bara vid sitt hus.
Ja.
Och sen är man liksom spårlöst försvunnen. Och man fyller på sin pool.
Ja.
Och sen så går man upp i det. Alltså,
nej, det är så läskigt. Och typ att när det är någon som ser så trevlig ut så blir man inte rädd förrän det är för sent.
Nej, och att man bara, när de kommer närma oss bara, nära oss bara, pistol.
Ja.
Då tänker jag typ att så här, bara överlevnadsinstinkten i den stunden är ju, då får jag göra som man säger. Man tänker ju kanske inte.
Men det, för det
eller jag hade varit 0% strategisk liksom.
Alltså jag med. Men det som är så coolt med den här Cara är att hon är typ så berättat att hon bara, jag fattade att han kommer vilja våldta mig för att det är typ därför som liksom gamla män så kidnappar flickor i min ålder. Typ jag inser att jag har bara en chans att fly. När den kommer så måste jag ta den. Jag ska under hela tiden lägga märke till såna här saker, typ så här, du vet. Och hon, under tiden han intervjuade henne så försökte hon också typ ställa tillbaka frågor. Ah, alltså du vet att hon har en sjuk sinnesnärvaro.
Jag fattar inte det. Jag skulle, alltså jag hade aldrig haft det. Och jag tror typ att man tror att man ska ha det. Men
sen, och så har man inte det.
Nej, och grejen är typ att sen det som är läskigt med, det som jag tänker med alla de här typ, med just det som blir överlevarhistorier kontra mord, är ju att det också handlar så fucking mycket om tur.
Ja, gud,
alltså att det är liksom så här, det spelar ju absolut ingen roll om man typ har all sinnesnärvaro. Om man inte sen bara, okej, men gud, får jag når den här skruven med mina tänder.
Nej, alltså det är ju bara, det är bara tillfälligheter som gör det.
Men jag är bara så himla fascinerad av dem som sagt som är typ så 15 år gammal och bara, japp, då ska jag göra så här och så här och så här. Alltså att ens ha en strategi.
Och jag tror typ att jag tänker så här att om jag blir tagen, då kommer jag ha den här turen att handbojorna kommer sitta så här. Men det har man ju inte.
Nej.
Alltså 99% av fallen som man blir kidnappad.
Det där hittade du verkligen på. Det där var inte statistik du satt inne på.
Nej.
Eller hur?
Nej. Men jag menade liksom att
det du menar är att det man behöver turen och du tror att du kommer ha det.
Nej, jag tror det, men jag inser ju att jag kommer ju inte det.
Nej.
För att det är ingen som har det. Det är hon typ och några till.
Ja,
väldigt obehagligt i alla fall. Väldigt sorgligt att det gick så dåligt för flera av dem.
Jävla äckel alltså. Och gud vad hemskt.
Väldigt läskigt. Jag har lyssnat på podden Misconduct om Richard Evanitz. Jag har sett en sån crime beat true crime daily dokumentär om som heter Teen Survives Abduction by Serial Killer. Alltså, min engelska. Abduction by Serial Killer Now Thrives in Law Enforcement. Och så har jag såklart läst Murderpedia. Jag har läst en artikel på Washington Post eller sådär.
Ja, jag har aldrig hört alls om det här jävla äcklet.
Inte jag heller.
Det var alldeles fruktansvärt.
Visst
var det? Tack snälla för det.
Tack själv.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som... Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jag tror aldrig vi har gjort ett egyptiskt fall innan.
Nej.
Tror jag rätt då?
Jag tror att du tror rätt.
Ja, jag tror också det. Tänkte det var dags. Mm. Har blivit tipsad om det här fallet.
Egyptian.
Men walk like an Egyptian. Mm. Men har också hittat det själv. Ja. På egen hand.
Bravo.
Jag tänker att om det kommer från båda hållen, det vill säga från mig, mitt underbara håll, och från lyssnarnas underbara håll, då måste det vara en bra grej.
Absolut.
Så därför ska jag göra det här. Det här är alltså de egyptiska seriemördarna och systrarna Raya och Sakina. Vars brott gett inspiration till massor av böcker, filmer och teaterföreställningar. Varav en finns på Netflix.
Är det mordet på Nilen?
Nej, alltså det finns alltså en, för när jag började typ leta källor till det här fallet så hamnade det på Netflix. Då är det alltså 3 timmar och 50 minuter filmad teaterföreställning. Som typ verkar vara någon slags komedi.
Aha.
Som enligt en artikel jag läste är svinbra.
Okay.
Men jag har inte kollat på den.
Nej.
Men jag har andra källor, ni behöver inte oroa er. Okej, i alla fall. Raya och Sakina Ali Hammam var, som sagt, systrar. Raya var äldst, hon föddes någon gång runt 1875. Och Sakina var typ ganska mycket yngre. Jag tror att hon var typ 10 år yngre.
Mm.
Någonting. Så det var lite grapp mellan dem. Mm. De växte upp i en liten by i norra Egypten och deras pappa lämnade familjen redan åtminstone när Sakina var liten liksom. Mm. Så att de växte upp tillsammans med sin bror och med sin mamma. Mm. Och de hade ingen bra relation med sin mamma. Hon var, alltså du vet, typ så som det alltid beskrivs när man ska beskriva typ en så dålig mamma till en seriemördare. Mm. Att det är så här, hon var kall och kärlekslös och egoistisk typ. Mm. Hon verkar ha brytt sig mer om sig själv än om sina döttrar, helt enkelt. Familjen bosatte sig i Kafr al-Sayat, som är en stad. Och där jobbar de med lite olika saker. De säljer frukt och grönsaker. Det här är så vad systrarna håller på med. Mm. Säljer frukt och grönsaker. Jobbar på kanske lite så olika kaféer och sådär. Och Sakina åtminstone, jag vet inte om Raja var det också, men Sakina är försörjer sig som sexarbetare typ då och då. Liksom. Mm. Men sen 1913 så lämnar Sakina den här staden al-Sayat och flyttar till Alexandria. Där gifter hon sig med en man som heter Mohammed Abdel Al. Och samtidigt som att hon liksom flyttar till Alexandria, hon typ så här, först bor på något annat ställe med någon snubbe och sen så lämnar hon honom och så flyttar hon till, alltså du vet, liksom hon är runt lite grann. Mm. Och samtidigt som hon gör den här resan innan hon hamnar då i Alexandria, så gifter sig Raja i al-Sayat och bor där med en man som sen dör. Mm. Och på den här tiden så var det tydligen ganska vanligt att man, när en man dog, så fick hans fru gifta sig med en manlig släkting till honom.
Så bra lösning.
Verkligen. Och så hon gifte sig med hans bror.
Okej.
Okay. Han heter Hasabala och de får en dotter tillsammans. Som heter Badia, heter hon. Han är lite av en shady character, kan man säga. Han försörjer sig genom smuggling. Mm. Han försörjer sig genom att smuggla hash och även sälja hash. Mm. Genom typ kanske begå lite stölder. Lite så spritkriminell, om du förstår vad jag menar.
Fattar.
Det är hans, står på hans visitkort. Och
small time crook.
Exakt. Och jag tror att de typ redan här gemensamt slår in på typ en brott. Alltså hon joinar honom på brottets bana.
Okay.
Om du förstår vad jag menar.
Jag,
och jag tror också att både Raja och Sakina hade tillsammans med sin mamma begått en del brott tidigare.
Mm.
Det är inte det. Nu lät det som att jag har hittat på det. Jag tror inte, utan jag har läst det, men jag bara läste på ett ställe.
Okay.
Det är ganska länge sedan. Det är lite svajiga källor, du vet. Men att de typ så här, att de ibland när de hade dåligt med pengar i familjen begick typ kanske rån och lite inbrott och sådär. Liksom.
Mm.
Så att de, hon var nog ingen a newcomer to crime.
Nej.
Helt enkelt. Problemet är då att de myndigheterna i al-Sayat, alltså den här stan, de är inte så förtjusta i Hasabala.
Nej.
För han håller på med sin jävla skit hela tiden liksom. Till slut är de så trötta på honom och hans fasoner att de rakt av slänger ut honom från stan. De bara, du får inte bo här.
Och blir förvisad. Det känns som...
Men också från en stad. Det känns, alltså det, men...
men det känns som typ det äldsta sorts straffet som finns.
Ja, det och det när man stoppar in huvudet i en planka. Vad heter det?
Gud, vad heter det? Jag tänker bara på skampålen. Men det är ju en
väldigt, ja, men det är också en sån. Mm. En annan bra. Inte ättestupa. Nej.
Det finns en någon... bild på mig och min syster när vi står en sån på skoj. På typ,
vad fan heter
någonstans
det?
I Danmark. På typ, typ på Tivoli, Danmark.
Exakt.
Har de det på Tivoli?
Vänta. Bräd. Hur ska jag googla det här?
Skriv.
Straff.
Förr i tiden.
Förr i tiden.
Planka.
I tiden.
Händer och huvud.
Planka. Händer. Och. Jag vill veta tydligen att jag inte skriver så här långsamt vanligt. Utan att jag bara använder en hand. Vänta, här är den ju. Här är den. Jag hittat bild på den. Här har vi den. Japp.
Är det på Tivoli?
Nej, den heter tyvärr... Enligt den här heter den skampåle.
Ja. Ah.
Men jag trodde att det var mer en sån... Alltså en påle helt enkelt.
Jag trodde också det.
Men nej, det verkar som att det är skampåle.
Gud, alltså tänk att jag kan så mycket utan att veta om att jag kan det.
Jag vet, du måste verkligen... En sån.
Ja, ah, exakt.
Japp. Ja, nej, stå skampåle.
Till nästa gång ska jag försöka hitta den här bilden på mig och min syra.
Verkligen. Jag vill verkligen, verkligen dela den i Facebookgruppen. Okej. Okay. Vi får se. Okej. Okay. Så att, ja, men också när någon blir utförvisad från sin stad, får man inte en sån jävla, och ut och ut och ut Robin Hood ut ur min kyrka stämmer
ut ur min kyrka med magen. Men med det är magen. Inte Robin Hood som blir utputtad.
Nej, det är sheriffen i Nottingham såklart. Såklart. Det berodde
Tuck.
Ja.
Jag kände mig som honom när jag var gravid på slutet.
Men du slängde aldrig ut mig på så sätt.
Inte riktigt.
Du brydde för mycket om ditt barn för det. Okej. De kastar ut honom från staden och efter det så flyttar han och Raya och deras dotter till Alexandria. Där de flyttar in hos Sakina och Mohammed i Asarita-området bor de i först. Mm. Det är då 1916. Mm. Så 3 år efter att hon flyttade dit först. Okej, så en aspekt av, eller typ en förutsättning för det här mordet, eller den här seriemorden, att de liksom kan pågå så pass, att det kan bli så illa som det blir, är läget i Alexandria vid den här tiden. Jag vet inte, vad har du för bild av Alexandria, typ som du tänker så, 1910-tal, tidigt 1900-tal, Alexandria?
Stökigt.
Stökigt på vilket sätt?
Jag tror att det är så här banditer och sånt.
Ja, alltså... Jag tänker att det också, eller det är så, ju så att det typ också har
mycket
en
handel.
Så romantiserad bild också för att det blir liksom en liten sån, men det är en sån stad som typ europeer kanske åker till för att det är som man bara, det är exotiskt, men det är inte för exotiskt. Och typ att det blir ett så här center för, det var inte det att jag tyckte det, vill jag vara tydlig med. Men typ att man hade den bilden och att du vet, det var kanske lite så center för kultur och det var ganska fint.
Biblioteket.
Exakt, biblioteket, icke att förglömma. Att man hade liksom lite grann den bilden om det. Det var ganska många typ som poeter och författare och sådär som så här bodde där och skrev om det. Och så.
Som, nu vet inte jag om Alexandria ligger vid Nilen. Men det känns som att det är lite samma, det känns som att det är lite samma känsla som en flodbåt på Nilen. Du vet, att det är lite så här fint fast lite ruft.
Ja, alltså det ligger ju, nu ska vi se hur långt ifrån det ligger. Alexandria ligger alltså i ut vid havet, men liksom i västra delen. Mm. Och Nilen går lite mer i mitten kanske? Mm. Ja, jag vet inte.
Men du förstår
ja, 100%.
Jag, precis.
Det känns som att europeer använde Egypten på ganska många olika sätt som typ en så här lyxig vacation spot typ. Som var lite coolt liksom high alltså hög status typ åka dit.
Men jag tänker att det var banditer där som rånade alla de här västerländska turisterna.
Kommer till det. Det var också ganska så hedonistiskt. Alltså mycket liksom sprit, mycket hash och mycket kokain typ.
Kanske opium.
Säkert opium. Det känns väldigt opiumkompatibelt. Och anledningen till att det var så här då är ju för att britterna då ockuperade Egypten, såklart. Mm. Så de, ja, det var inte enda platsen som britterna gjorde.
Nej.
Det med. Det var liksom en brittisk koloni. Mm. Alexandria är alltså också typ landets viktigaste och även tror jag största hamnstad. Så att det liksom är ju en väldigt viktig hamn till Afrika, alltså kontinenten, tänker jag, för att det liksom är bland det första typ man möter. Och från början, att de ville ha det från början hade väl att göra med också typ Suezkanalen.
Mm.
Alltså att de vill ha Egypten i stort. Mm. Inte just Alexandria eftersom det ligger i en annan del av landet typ. Men så att det är skitmycket brittiska soldater där. Och jag ska inte prata mer om Alexandrias historia för att det är jag kanske inte kompatibel att göra. Kompatibel. Kapabel.
Eller kompatibel.
Kul att jag precis bevisade min egen tes om att jag inte kan prata. Men så att det som är liksom är så här, europeer typ lever high life Alexandria, men däremot den egyptiska befolkningen, mycket typ muslimer och så där, har ju det piss liksom. Mm. De bor i andra delar av stan och allting är vidrigt. Och där är ju också, alltså det börjar typ så här mot slutet av 1910-talet, så blir folk mer och mer sugna på sin självständighet och sin frihet från britterna typ, så att det börjar liksom så här pyra liksom. Mm. Och då läggs all ordningsmakt läggs på typ snarare på att trycka ner de tendenserna än till att typ motverka en brottslighet eller whatever. Så att det liksom är väldigt väldigt mycket fokus där typ. Och som du säger så är det också mycket, det är ju mycket kriminalitet för att folk är typ jättefattiga och mår jättedåligt typ. Så då är det liksom så här, alltså det är, och som sagt mycket sprit och knark. det är verkligen upplagt för att det ska vara kaos. Så det blir mycket stölder och inbrott och rån och sådär. Ingen verkar riktigt göra någonting åt det. Ställen där man kan köpa, alltså där man kan dricka, knarka och typ köpa sex poppar förstås upp lite överallt då. Och jag läste någonstans att britterna gjorde det lagligt att köpa sex. Mm. Att det är dags också liksom är därför som det blir mycket mer utbrett med prostitution. Och några som då bestämmer sig för att slå sig in på den här marknaden är Raya och Sakina. De öppnar tillsammans med sina män ett helt gäng bordeller slash barer.
Aha.
De blir serieentreprenörer.
Härligt.
Ja. Och jag vet inte om de riktar in sig specifikt på liksom västerlänningar i sin business, men de öppnar en som ligger jättenära en brittisk militärbas. Mm. Så det kan ju, man kan ju tänka sig att det var. Det fanns en tanke
bakom det.
Kundkretsen där.
Ja.
De har kanske så 4 ställen tror jag.
Okej.
Ändå ganska många. Mm. Och anställer då också några lokala thugs för att ta hand om deras säkerhet. Så typ till exempel om någon har varit där inne och sen vägrar betala för sig, då har de några så de kan ringa. Så kommer det att ta hand om saker. Och de två som leder den liksom, operationen heter Orabi Hassan och Abd El Razik Youssef. Och första åren verkar allting gå ganska bra. Men stämningen i Egypten blir i sin liksom helhet blir allt mer så här upptrissad. Mm. Folk vill bli självständiga från den här förtryckande kolonialmakten. Och 1919 så eskalerar de här protesterna ytterligare och du vet, så här, folk börjar strejka och det blir, liksom, det blir större, mer utövning av den här kritiken. Liksom. Och kolonialmakten gör liksom allting för att så här försöka slå ner det och behålla kontrollen typ, så det blir så här utegångsförbud och du vet man det blir inte lika skoj i stan längre.
Nej.
Och det ställer ju till det för systrarna. Mm. För vilka ska nu gå till deras bordeller?
Verkligen.
Så att de blir allt fattigare. Det går dåligt. Det går jättedåligt. Hassabala och Raya åker båda två fast när de stjäl mat.
Nej.
Så att de typ sitter inne någon liten några månader typ under den här tiden.
Mm.
De behöver hitta en ny inkomstkälla.
Okej.
Vad kan det
vad
vara? Kabaré! min bästa inkomstkälla. Under hösten 1919 så börjar kvinnor försvinna i Labban-distriktet i Alexandria.
Kvinnor? Jag tänkte att de skulle döda brittiska militärer.
Ja, jag vet. Men vi kommer till varför jag tror att de inte valde det. Första gången som polisen liksom hör talas om någonting är när den 25-åriga Nasla Abu Alals mamma hör av sig och säger att hennes dotter är försvunnen. Kort efter så kommer en man och säger att hans syster har gått till marknaden för att träffa sin vän Raya och sen aldrig kommit tillbaka.
Mm.
En 15-årig flicka berättade att hennes mamma som arbetade med att sälja kyckling, tror jag, försvunnit spårlöst. Hon också. Och alla har liksom bara, de har bara gått hemifrån en dag och sen finns de inte mer. Och antingen så är det mannens syster eller den här flickans mamma som heter Sanoba. Det står olika på olika ställen. En annan man anmäler att hans 50-årig gammal fru Fatma Abderabou försvunnit. Och sen så anmäls också att en kvinna som säljer typ paraffin och typ lampolja och så. Mm. Hon är också liksom spårlöst försvunnen. Så det kommer så här anmälan på anmälan på anmälan. Men det verkar inte, jag vet inte om de, det verkar inte göras supermycket för att klara upp de här fallen.
Nej.
Vilket ju liksom
surprise.
Ja, men exakt. Mm. Så en kvinna anmälde då att hennes dotter Fardo har försvunnit och polisen började ändå så här utreda lite grann vad hon hade gjort innan den här, alltså innan hon försvann.
Mm.
Och då så får de reda på att hon har då varit med en kompis som heter Sakina.
Mm.
Hon är typ den bland de sista som har sett henne i livet liksom.
Mm.
Och de Sakina förhörs liksom men säger så här, nej men jag har inte, alltså Jag har ingen aning. Ja, vi träffades typ, men jag vet inte vad som hände med henne. Liksom.
Mm.
De bara, okej, okay, och så accepterar det. Och så går de vidare. Trots då att deras namn, både Raya och Sakinas namn, har kommit upp flera gånger. Vi, som de, så här, de sista personerna som människor har sett med. Liksom. Nu kommer jag till varför jag tror att alltså varför de valde kvinnor.
Mm.
För de här kvinnorna, det de har gemensamt är att de alla bar guldsmycken.
Okay.
Och det var tydligen vanligt att det var liksom så man typ alltså det var typ så man bevarades, alltså förvarade sin rikedom liksom.
Okay.
Det man hade hade man typ
på sig.
Mm. Ja, exakt, precis. Så att det, och det har alla de här, de är kvinnor, de har försvunnit i samma område och alla hade typ smycken på sig när när de försvann liksom. Det är det de har gemensamt. Men i övrigt, man tycker typ inte man har några ledtrådar, ingenting händer och kvinnor fortsätter att försvinna under slutet av 1919 och sen in till hösten 1920.
Hur många försvinner totalt?
Det kommer vi till. Mm. Till slut så är det en man som ska sätta in nya rör i sitt hus. Och han börjar ta upp golvet för att så här, förbereda för att de ska komma och liksom gräva ut dem. När han tar upp golvet möts han av en vidrig stank. Han är så här, vad är det här, typ stött emot någonting när han liksom försöker gräva ner i typ undergolvet. Tar runt, nej, känner efter med handen. Får upp en kvinnoarm.
Nej.
Och han får ju förstås alltså panik och ringer polisen, de kommer dit och de börjar liksom kolla vilka har bott i det här huset. Och då kan man se att den tidigare hyresgästen var Sakina.
Okej.
Men hon säger då, jag har absolut ingen aning om vad det här är för någonting. Ja, det är inte jag. Den måste varit där hela tiden när jag bodde där. Ett litet tag senare så går en polisman förbi Rajas hus. Och nu är man ändå lite misstänksamma mot de här syrorna.
Det känns ändå som att man måste börja undra lite.
Ja men exakt. Det de beskriver det som är ju att de tyckte att det var så sjukt att kvinnor skulle kunna vara inblandade. Ja. Så att de bara var så här, nej, det kan inte vara.
Såklart, det kan man ändå verkligen förstå. Förr i tiden.
Ja, 100%. Men också hur mycket skit gjorde inte kvinnor förr i tiden?
Alltså hur mycket som helst. Men man hade ju verkligen en syn på kvinnorna. Alltså,
nej men typ som inte ens kapabla till det. Exakt. Det är också det liksom. Det handlar inte bara om att man typ tror supergott om alla kvinnor. Det är att man bara, you don't have the guts.
Typ. But they do.
Unfortunately. Den här polismannen, han går förbi Rajas hus. Och jag säger så här. Varför håller hon alltid på och eldar så himla mycket rökelse?
Nej.
Vilket också är så här. Fattar du mycket rökelse? Han var inte inne hos henne. Han bara gick förbi. Också en av mina sämsta lukter.
Som jag älskade när jag var liten.
Förutom säkert lik dem, jag har aldrig känt det. Men, och du vet, hon gör liksom det hela tiden. Alltså typ varje dag eldar hon på super mycket rökelse. Och till slut så frågar man då, och henne så här, polisen frågar henne så här, varför bara grejen med all rökelse? Väldigt slapp. Förhörsteknik. Jag vet ju om att du är intresserad av förhörsteknik.
Så är det. Så där hade jag inte gjort.
Det jag kallar den hjärnskakningstekniken.
Den klassiska.
Nej, men de bara, varför? Du eldar ju väldigt mycket rökelse. Typ, vad beror det? Är det någon speciell anledning? Hon bara, ja, det är det. Jag driver ju bordell här hemma. Så du förstår ju att det är en annan lukt jag måste täcka upp.
Men
första gången jag tänkte på det, jag bara, men gud, vad är det för snusk? Hon menade tydligen sprit och cigaretter.
Jaha, okej, okay, det var inte du mina tankar.
Nej, jag vet, jag började jobba, hur mycket sex har?
Mycket antagligen.
Nej, men så det är därför hon måste elda rökelse.
Okay.
För att täcka över bordelldofterna. Mm. Men först är man så här, okay, seems legit.
Mm.
Men sen går det typ en liten tag och sen så går typ en polismästare in i huset. Och där noterar han att vissa delar av golvet ser ut att vara lagt mycket senare än andra delar.
Men alltså, varför begraver de dem i sitt egna hus?
De hade många hus.
Jag vet, väldigt konstigt.
De är väl bara så att de fan, det här golvet ser ganska praktiskt ut. Vad sa du?
Släng dem i hamnen.
Ja, men
eller gör inte det.
Nej.
För guds skull.
Ge dem inte tips. Nej, jag vet. Men jag,
det är så himla konstigt. Jag hade tyckt att det var så jävla läskigt att ha döda kroppar under mitt golv.
Ja, 100%. Och där, när de då tar upp golvet så hittar de 3 kvinnokroppar.
Hur många var det i det andra hemmet?
I det första hemmet, bara en.
Ah, bara en, okay.
Bara en där, 3 kvinnokroppar. Men det man gör då att man kollar i alla andra hus där de har bott eller där de har drivit bordeller, och det är ett gott gäng. Jag tror att de har, om det är 4 eller 5 adresser, där man till slut hittar resterna av 17 offer.
Jävlar.
Och det är alltså typ på ett år.
Fan vad sjukt.
Och många av dem kommer liksom aldrig identifieras.
Nej, vad hemskt.
Nej, jag vet, det är så sjukt jävla många. Mm. Och typ att det bara försvann, alltså, för det är liksom i det här området. Mm. Även om det är liksom en stor stad och du vet sådär.
Så jävla konstigt.
Fruktansvärt ovanligt. Polisen griper då Raya Sakina och deras män Hasabala och Mohammad, samt de här Orabi Hassan och Abd el-Rashik Youssef, alltså deras security guys. Mm. Och sen så griper de också en guldsmed som har köpt typ alla smycken.
Uh-huh.
För man menar då att han visste om att det bara var liksom. Och till en början så förnekar Sakina, men Raya erkänner sina brott typ direkt. Men hon gör det på ett sätt som de tror att hon försöker få hennes man att verka typ oskyldig.
Ah, okay.
Så att de litar liksom inte på vad hon säger riktigt heller. Till slut så erkänner alla sin inblandning. Men du vet, alla försöker liksom
peka på varandra.
Ja, men exakt. Och bolla skuld liksom emellan varandra. Så där. Ingen ger liksom hela bilden. Men det man kan pussla ihop i alla fall är att systrarna brukar alltså gå till marknaden.
Mm.
Och där brukar de antingen typ approchera någon som antingen som de kände eller typ en främling. Och då kanske de ofta brukar börja prata om så här, väldigt dyrt med bananer i år. Alltså du vet så.
Att jag har aldrig ätit bananer.
Att de börjar liksom prata om priserna på marknaden. Och sen sa de så här, för att det var höga priser.
Mm.
Och sen var de så här, bara, du vet vad, jag har ju
bananer.
Ett gott parti bananer hemma till ett mycket bättre pris. Så du kanske vill följa med hem till mig. Alla är superfattiga. Alla försöker bara överleva.
Fan vad hemskt.
Och som sagt, i många fall så är de typ känner dem. Mm. Eller det är typ 1 eller 2 kvinnor. De tänker att det kommer vara lugnt. Liksom. Mm. Så de följer med dem hem. Och man tror också att vissa av deras offer kanske var sexarbetare som jobbade på deras,
uh-huh,
på deras bordeller också. Men vad jag har sett så finns det inga identifierade. Liksom.
Nej. Alltså fy vad hemskt.
Jag vet, det är så jävla vidrigt. Och när de då har kommit hem till dem så har de typ gett dem sprit.
Mm.
Börjat hälla i dem sprit och ganska ofta också drogat dem.
Ja, håller borta från spunken.
Spunken?
Spunken.
Vem är spunken?
Det är något annat.
Spunk. Det är det hon försöker dölja med rökel.
Men för guds skull, håll dig borta från det också.
Spola fucking spunken alltså.
Okej, okay, det var en freudiansk slip.
det var roligt. Det pickade upp.
Okej,
så. Vänta, vi måste landa emellan. För jag håller på att berätta så himla hemska saker.
Sorry.
Spola spunken. Det var bara så jävla dumt.
Jag pins med det.
Ja. Vår nya merch. Fuck. När vi ska. Ja, vi tar det sen. Okej. Så att de följer, tar med sig folk hem. De ger dem sprit. Ibland drogar de dem.
Mm.
Och jag, som jag fattade, det är kanske inte typ så att man är helt knocked out, men man är liksom inkapabel att försvara sig själv typ. Mm. Och sen har liksom, är det typ som att hela gänget, alltså alla 6, ganska ofta har hjälpts åt att begå de här morden. Alltså det, man har liksom hjälpt åt att typ hålla ner offren.
Fy vad läskigt. Fy vad obehagligt att vara den personen.
Jag vet. Alltså just den tanken om typ en sista stund i livet, att man bara kollar upp och man bara, vilka är ni?
Och så många, alltså 6 personer som står runt omkring
en. Som vill en så fucking illa typ. Och så extremt lit. Ah, det är fruktansvärt. Och de kväver sina offer.
Läskigt.
Ganska ofta med typ en trasa i munnen på de vänster.
Men fy.
Ja, jätte obehagligt. Och efter det så har de liksom tagit deras kläder och deras smycken då.
Mm.
Och allting, de har liksom kunnat komma över alla deras ägodelar. Och sen har de grävt ner dem i hus. I undergolv.
Det är för konstigt alltså.
Japp, vill ha en annan jättehemsk sak?
Ja.
Polisen har ju liksom ganska bra koll på deras modus operandi nu. Men som sagt, det är svårt att veta vem som egentligen har gjort vad och typ hur det har hängt ihop. Så vem blir då det det avgörande vittnet. Jo. Raya och Hasabalas nioåriga dotter.
Nej.
Badia, för att hon har då alltså hon, när hon börjar bli förhörd så försöker hon typ säga att det är hennes mamma typ inte har gjort någonting. Alltså så att, det är som att hon försöker avleda från henne. Men sen kommer det fram att hon har ju sett flera mord, alltså typ genom så här, du vet, liksom springa i hennes dörr. Och typ att hon kanske också har blivit så här hotad av sin familj.
Vad är det för fel på folk?
Nej, jag vet, det är så fucking hemskt verkligen. Och också jättehemskt är att hon hamnar i liksom någon slags fosterhem. Mm. Och det fosterhemmet brinner ner.
Nej.
Så att hon går bort. Nej. Typ 3 år senare. Och det finns teorier om att det kan ha varit alltså anhöriga till offer det som har gjort det. Jag tror fan inte heller det. Är det så jävla
fan sorgligt. Vad hemskt.
Ja. När det här liksom når media så blir det super stort såklart. Mm. Folk är i chock över att inte bara att det här har hänt och typ det finns ju också en sån upprördhet i liksom att alltså att polisen är fucking sämst för det de håller på med är att typ försöka slå ner alltså frihetskämpar typ. Det är det de håller på med liksom, eller frihetskamp. Och nu har vi liksom de här kvinnorna som leder ett sånt mördargäng som typ mördar vänner och bekanta. Alltså du vet, det är liksom helt jävla outrageous typ. Under en period så går det rykte om att Raya och Sakina ska ställas ut på Alexandria Zoo.
Men gud alltså.
Och det gör att tusentals kommer till Zoot och vill kolla på dem. Men de är alltså, inte där. Alltså det är bara ett rykte.
Folk ändå, back in the days. Alltså vad fan.
Ni vet, och så typ folk typ så här,
idag också.
Jag vet, men det är roligt att folk tror, verkar tro att vara absurd person i relation till brott typ är en ny grej.
Ja, nej.
Alltså det här är liksom, de trodde och ville att de skulle vara utställda på så. Men det som också är väldigt spännande är att nej vänta, jag ska säga det snart. Det blir mediecirkus rättegången 3 dagar maj 1921. När domen kommer så utbryter det spontan dans utanför domstolen. För att det som händer är att alla 6 döms till döden. Och den här juveleraren döms till 5 års fängelse. Och Raya och Sakina blir då de första kvinnorna att avrättas i modern time Egypt.
Okay.
Men det som är intressant, apropå det som jag ska säga.
Mm.
De är typ de första brottslingarna som får sina bilder publicerade i tidningar.
Aha.
Och du vet, folk trodde liksom att de, alltså att om man skulle kunna se på dem. Förstår du vad jag menar? Alltså att man skulle se, det skulle nästan vara ett liksom dåligt omen att typ titta in i deras ögon. Alltså du vet att det skulle liksom vara som en sån, en mänsklig, du vet, se inte The Ring-filmen.
Ja.
Typ så. Och sen när de fick se de här bilderna så blev de fascinerade av exakt det som vi också blir fascinerade av.
Att de är så vanliga.
De är så jävla vanliga. Mm. Det är helt vanliga personer.
Ja. Usch. Trust no one.
Verkligen. Framförallt inte. Nej! 1922 så blir Egypten självständigt från Storbritannien. Eller typ på pappret. De behåller jättemycket militär där i ganska lång tid till. Jag har läst en artikel från Arab News med rubriken Stinging Sisters, skriven av Marwa Al-Hefnawi. En haretsartikel av Eyal Sagui Bissave med rubriken Sisters Without Mercy, Behind Egypt's Most Infamous Murder Case. Och det är han som skriver om hur bra den här
filmen,
den här teatern. Det är verkligen rakt upp och ner en teater. Mm. Mycket dans och sånt. Och sen har jag också läst en Al-Aram-artikel av en Dr. Yunan Labib Rishk med rubriken The Women Killers. Plus ett gäng Wikipedia-artiklar förstås om massa olika saker. Mm. Och om man söker på Raya och Sakina på Netflix så får man då upp den här.
Och som vanligt så länkar vi ju alla artiklar och allting vi har läst i Facebookgruppen.
Och den här liksom perspektivet för den här teaterföreställningen verkar vara ganska mycket typ att det är så att de är alltså offer för sitt typ liv, att de levde en så här, du vet, kärlekslös uppväxt och att de typ blev utnyttjade av män, vilket ju alltså det vet man ju om, eller det håller man ju självklart med om.
Ja. Men det finns inga excuses to kill.
Nej, det är fortfarande absolut jävla fruktansvärt ändå. Och det var väl det hela för den här veckan.
Tack.
kolla, jag testar att tåring.
Gud, du har skaffat tåring.
Gud, vad tjocka på äldre dagar.
Väldigt bra. Så. Väldigt fint. Vi vill säga att vi håller på och kollar på att kunna göra Something Stinks About This Gary merch.
Som alltså,
jag har hittat en person som skickade en jättefin illustration till mig av ett annat citat som vi nu har bett ta fram. Men vi vill ha en, alltså en riktigt snygg.
Ja.
Den ska vara riktigt att, snygg.
Alltså, har du... Vi kan prata om det sen. Men kommer du ihåg vad vi upptäckte i somras?
Vadå?
Att någon har gjort piratkopior på vår merch.
Varför? Just det, jag hade glömt. Det är så sjukt.
Det är så sjukt.
Kommer vara finare än så.
Ja, men det vill vi säga. Och så vill vi ju säga då att vår merch kan ni köpa i podstore.se.
Yep.
Och så vill vi säga att ni ska gå med i vår Facebookgrupp.
Yep.
Där det finns massa härliga människor och massa roliga intressanta saker att läsa.
Yep.
Och den heter Mord mot mord.
Den heter Facebook.
Och så vill vi säga att ni får jättegärna önska fall, det tycker vi är roligt. Men jag vill säga en sak som jag tänkte på häromdagen. Jag tycker att det är jättehärligt när folk skriver så här. Men många vill tipsa om saker som precis har typ släppts, en så här lång dokumentärserie om, ja, och sånt. Det kommer vi aldrig vilja göra i podden. Så att, det är ju superhärligt att man tittar på sånt. Men vi kommer inte göra de fallen, tänker jag.
Och vi kollar ju också på dem. Men problemet blir att vi gillar ju också att... jag tror att vi gillar både att typ så här berätta historier som den andra av oss inte har hört,
känner till.
Men också ni lyssnare.
Exakt.
Vi gillar att göra fall som är lite mer kanske okända.
Exakt.
För
men,
många.
Precis. Men fortsätt tipsa på Instagram, Karin Londre och Sandell Anna.
Japp.
Och
det var väl det.
Det var väl det, va?
Kul. Bra jobbat.
Bra.
Och bra jobbat till dig som har lyssnat.
Du är bäst.
Du gjorde ett otroligt jobb. Tack för din medverkan.
Tack.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Adjö.